Varmt välkommen till Hundpodden med
Kiki
och Fanny. Dagens tema är hundars känsloliv. Och med oss idag så har vi Carolina Westlund som är disputerad etolog, forskare och djurtränare. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket. Så roligt att få komma och träffa er.
Det är jättekul att ha dig här.
Och Kiki, det är ju så att du går ju faktiskt en online-kurs just nu.
Ja, som heter Animal Emotions, som Carolina håller i. Så jag känner ju att jag känner dig. Det märkte du när du kom. Jag dök på dig som en glad labrador.
Ja, precis.
Men jag inser att du känner inte mig lika väl. För det är ju jag som har sett dig prata och berätta och så vidare under den här kursens gång.
Det är det märkliga med att hålla online-kurser. Att man når ut till massor med människor. Och över hela jorden faktiskt också. Ja. Det är helt enastående. Men man ser sällan ansiktena på dem. Nej. Jag känner ju ofta igen namnen och hur ni pratar i skrift. Men just att få ett ansikte till är ju häftigt.
Just det. Och orsaken till att du sitter här idag är ju för att jag har blivit så imponerad av allt det du gör i den här kursen. Och det du pratar om är ett så spännande ämne. Mm. Så det är det vi ska börja rota lite i idag.
Och jag är ju jättenyfiken. Vad gör en disputerad etolog?
En disputerad etolog har ju genomgått en doktorandutbildning. Och i mitt fall så tittade jag på konflikthantering hos primater. Bland annat små barn på förskolor. Vad gör de efter att de har bråkat?
Människobarn alltså.
Ja, människobarn.
Ja,
precis.
Ja, jag är också primater.
Ja. Mm. Ja. Homo sapiens, av de olika primatarterna.
Just det.
Så just hur gör de när de har bråkat? Mm. Men mitt stora intresse har kommit att bli genom åren just djurvälfärd faktiskt. Och hur kan man få djur att må bra? Och då så kom jag in på det här med emotioner. Jag läste en bok av Temple Grandin. Jag vet inte om ni känner till henne. Det är en autistisk kvinna som jobbar med just frågor kring förbättrad djurhantering med just lantbrukets djur. Och hon pratade en del om just emotionens betydelse för välfärdsfrågan. Och det med min bakgrund som etolog. Och etologi är ju läran om djurens beteende ur någon slags evolutionär synvinkel, att man försöker förstå hur det kommer sig att djur har utvecklat olika mekanismer och strategier för att hantera just den miljö, den nisch de har evolverat för. Liksom. Att om man är rovdjur så har man vissa beteenden. Och om man är bytesdjur så har man andra. Och om man lever i träden så beter man sig annorlunda mot om man lever på marken och sådär. Och då, när Temple Grandin skrev om hur emotioner påverkar beteende och välfärd, så passade det väldigt väl ihop med mina tidigare erfarenheter som etolog, just med vad det är för beteenden som är viktiga för djur, för att man ska kunna få till en bra välfärd. Så jag tyckte att det passade som hand i handske med mina tidigare erfarenheter som etolog. Det var så jag kom att bli intresserad av hur emotioner påverka beteende och välfärd.
Spännande. Jag började direkt klura på då, men det här med känslor, de kan ju kännas som en belastning ibland. Det kan ju vara jobbigt att känna saker. Men om man då tittar ur ett evolutionärt perspektiv så antar jag, då finns det ju en positiv effekt av känslor.
Ja, alltså känslor, den emotionella reaktionen när man blir rädd eller arg eller nyfiken eller sexuellt upphetsad eller vad det nu kan vara, så har det har ju en funktion i att sätta igång en serie beteenden som på något vis ökar sannolikheten att man klarar den situationen som det handlar om. Så att rädsla är ju adaptivt, och med det menar man att det ökar sannolikheten för överlevnad och att man ska klara av den här utmaningen som är.
Om man tänker då ur ett mer välfärdsperspektiv då. Då tänker jag på lagom är bäst. på något sätt. Alltså, det är klart att känslor är bra. Och vi vill ju ha en massa positiva känslor. Men det får heller inte bli för mycket rädsla. För mycket. Alltså rädsla i sig är inte av ondo. Men ett djur som är rädd för mycket. Så får väl dålig djurvälfärd antar
jag. Absolut. Man kan tänka på känslor ur lite olika teoretiska perspektiv. Och ett sådant är om du tänker dig att du är rädd. Hur känns det? Hur upplever du den fysiska sensationen i kroppen. Hur känns det att vara rädd? Mm. Ja, men det är ofta en ganska obehaglig känsla. Mm. Eller hur? Det är en känsla som du inte vill uppleva. Oftast. Mm. Eller vad? Vilket gör att man ofta försöker undvika. Man gör beteenden för att minska rädslan. Men det är också så att en dimension i emotioner är hur trevligt är det. Så rädsla är en ganska otrevlig känsla. Ilska är också en ganska otrevlig känsla. Det är också något som de flesta djurindivider försöker att undvika. De gör något beteende som minskar ilskan. Sen har vi på andra kanten med de positiva emotionerna, de som känns bra. Lek är ju en känsla som känns bra, som är trevligt att få uppleva. Och när man är i lekkynne så gör man ofta beteenden som vidmakthåller den här känslan. Så man kan säga att de är i en negativ feedback loop. Så att de negativa emotionerna försöker man minska. Och de positiva emotionerna är i en positiv feedback loop. Så de försöker man att öka. Åtminstone till en viss gräns. Sen kan det vara så att när man har lekt en stund så blir man trött. Och då slutar man leka. Det är inte så att man fortsätter i evighet. Nej. Eller om man är hungrig och nyfiken och ägna sig åt att undersöka och explorera sin miljö, så gör man det också. Det är också en sån positiv känsla. Det är det är väldigt belönande att få vara i det känsloläget. Det här undersökande, explorativa känsloläget. Hundar som sniffar, typiskt. Nosework försätter hundar i det känsloläget. Det finns en term för det som kallas för seeking. Det finns ingen riktigt bra svensk översättning egentligen.
Just det.
Och man brukar skriva det med versaler också. Så att det är S-E-E-K-I-N-G. Seeking. Med stora bokstäver.
Ja, precis. För att nu är du lite inne på. Det finns ju en modell som en person som heter Panksepp har satt upp. Där han pratar om 7 olika
nyckelemotioner. Precis. Och seeking är en av de 7 nyckelemotionerna. Vi kan komma in på Panksepp om en stund. Men jag tänkte bara för att avsluta resonemanget kring att känslor då kan ha en valens, alltså ett värde från starkt negativa känslor som man vill undvika till starkt positiva känslor som man uppskattar och som man vill känna mer av. Det är den ena dimensionen som känslor har. Och den andra dimensionen, det har med hur mycket, nu letar jag efter en svensk term här, för jag pratar oftast på engelska om de här grejerna, så att det är arousal, alltså upphetsning eller
intensitet.
Alltså, en definition på arousal är egentligen hur snabbt man reagerar på stimuli. Så om man har låg arousal så är man, ja, men det är som att du precis har vaknat. Man är liksom jädrigt långsam och seg. Så att om det händer, om det trillar något på golvet bredvid en, så tar det en stund innan man reagerar, så man har ganska lång latens. Och sen reagerar man inte så starkt, så man har inte så stark intensitet på reaktionen. Men om man har hög arousal så reagerar man snabbt och kraftigt. Så att man alltså att rädsla till exempel har ofta ganska hög arousal också. Det vill säga att om du är rädd och någon tappar något på golvet bredvid dig, så reagerar du starkare och kraftigare än om du precis har fått massage och är jättelugn.
Just det, precis.
Så man brukar prata om att emotioner har de här 2 olika dimensionerna. Där valens är på ena axeln. Och där arousal, eller den här upphetsningen, hur snabbt man reagerar på händelser i miljön, är på andra axeln.
Just det.
Och då får du bara återkomma till din diskussion kring vilka emotioner är bra. Ska djur uppleva alla emotioner? Är det bra att vara rädd, till exempel? Så är det i princip så att de positiva emotionerna som är med positiv valens, alltså som man gillar att uppleva, de ökar djurvälfärden. Så att ett djur som får leka, som får explorera, alltså undersöka, i hundars fall sniffa och leta efter saker, de mår bättre än de som inte gör det. Och på samma sätt som de här negativa emotionerna rädsla, ilska, ensamhet, ledsamhet.
Mm.
De negativa emotionerna, de vet man minskar välbefinnande på sikt.
Mm.
Så att om djuret tillbringar mycket tid med att vara rädd, så kommer den inte må lika bra rent fysiskt som en individ som inte behöver uppleva det. Samtidigt är det så att det, ja, men då kanske man tänker, åh nej, då får min hund får aldrig någon som var rädd eller aldrig någon som var arg, för det är inte bra för välfärden. Så illa är det inte, utan man kan i princip tänka att ja, men det händer ju ibland, man är hungrig. Det är ju negativt emotionell
tillstånd.
Tack. Att vara hungrig är ett negativt emotionellt tillstånd. Men då letar man efter mat och hittar det, och sen så kan man liksom flytta sig i den här emotionella matrisen in i den positiva affekten eller positiva känslolägen. Så att djur kan hantera enstaka negativa känslolägen på ett konstruktivt och bra sätt. Och det behöver absolut inte vara förknippat med försämrad välfärd, att de blir rädd ibland eller arg ibland. Så länge inte de här känslolägena är känslolägen som de utsätts för under liksom lång tid. Man brukar också skilja mellan de här korta emotionella reaktionerna. Ja, men säg man är ute och går, så stöter man på en björn i skogen och så blir man jätterädd i 10 minuter, men sen försvinner björnen och då klingar den där känslan av, så att det blir som en kort emotionell reaktion. Man brukar skilja de korta emotionella reaktionerna från moods, alltså ett känsloläge som drar ut på tiden. Alltså om man går en hel dag och är rädd eller ledsen eller alltså, så hur sträcker sig den här emotionella reaktionen över tid. Det är också väldigt viktigt att ta i beaktande för att förstå mer varför just det här djuret gör som det gör just idag. Så kan man titta både på den här kortsiktiga emotionella, men vad är det som händer precis? Vad är det för en trigger som gör att djuret väljer att göra precis så här? Och vad händer sen efteråt, som vi kan förklara precis det här lilla beteendet vi ser just nu. Men också hur har emotionella läget, eller the mood, hur har det sett ut över hela dagen? För det kan också, om du har migrän och ont i huvudet, så kommer du reagera väldigt annorlunda på om det händer något jämfört med om du precis har kommit hem och fått en glass och är på gott humör. Så att man, just det här emotionella grundläget kommer påverka väldigt mycket hur händelser landar och hur man reagerar på händelser i miljön.
Det är intressant. Jag får så mycket frågor i mitt huvud. Det bara toppar upp. Kan det bli för mycket av det goda? Jag tänker det här med play eller lek till exempel. För du sa det, man söker sig gärna till den typen av känsla. Och min erfarenhet är att det finns vissa individer som kanske blir lite maniska i bollkastning eller att man vill leka hela tiden. Jag tänker både på människor och på hundar egentligen, som kan liksom gå in i någonting nästan för mycket.
Ja, absolut.
Nästan söker lite, vad ska man säga, känslomässiga kickar. Eller?
Ja, det blir en stressfaktor kanske. Eller?
Och då kan man, om man skulle försöka plotta in i, om man tänker sig att man tittar på den här matrisen. Nu vet jag inte om ni...
Jag ser framför mig matrisen i alla
fall. Du ser en matris. Ni kanske kan på något vis lägga upp en matris så att folk kan se vad det är vi pratar om. Men om man helt enkelt, om man tänker sig att det som ni beskriver nu, det är en individ som har hög valens, så det är väldigt trevligt. Och valens brukar vara på x-axeln i den här matrisen. Jag sitter och viftar här. Ni ser inte ni som lyssnar. Men och så har det hög arousal också. Så man är väldigt långt uppe i ena hörnet liksom, i den här matrisen. Och ofta är det så att just att vara väldigt högt uppe i arousal är ofta problematiskt. Mest för att det är praktiskt problematiskt, tror jag. Det finns inte så mycket evidens för att det skulle vara förknippat med försämrad välfärd egentligen. Att ha ett sånt emotionellt läge med hög valens och hög arousal någon längre tid. Mm. Men det blir ofta problematiskt i andra hänseenden. Mm. För det är också så att de flesta sådana här... När man tänker sig att man har ett lekpass, så har det ofta någon slags progression. Att, ja, men det har en början, det har någon slags klimax och sen ett slut. Så, och sen kommer man över i ett annat känsloläge. Man kanske, ja, men man kanske har ätit och lekt och nu är man trött. Och så lägger man sig och liksom gosar lite. Någon typ av social interaktion kanske. Man kanske tvättar sig och lägger sig ner för att somna. Så att man får fortfarande en hög valens. För det är trevligt. Mm. Men man får en minskad arousal. För att man hamnar i ett annat känsloläge. Mm. Och vissa människor och djur har lite svårt att göra den övergången. Från hög arousal till låg arousal. Mm. Och det...
Kan det vara så också? Jag tänker att om man ligger på hög arousal med en väldigt positiv känsla. Mm. Om man blir rädd. Mm. I det läget, eller arg. Mm. Är det så att det är risk att man då hamnar på väldigt hög arousal eller även i den känslan för att man redan är högt upp?
Ja, den frågan tror jag nästan att ni måste... Får jag bolla tillbaka det? För vad jag vet så finns det liksom ingen forskning på just det.
Nej, att jag ställer frågan är lite för att ofta så ser ju vi... När folk kommer till oss med sina hundar för att de har någon form av problem eller utmaningar. Ja. Hunden kanske gör utfall eller hunden kanske blir väldigt, väldigt rädd eller så. Mm. Och då rekommenderar vi ofta att de inte heller ska dra igång dem för mycket med positiva känslor. Mm. Inte för mycket bollkastning, inte för mycket intensiv lek. Bara för att vi upplever
för
att...
Ni vill inte ha hög arousal, menar du? Nej. För positiva känslor kan ju verkligen vara från väldigt hög arousal med lek och liksom manisk entusiasm till... Det här med, precis efter en bra massage när man bara är helt avslappnad men väldigt nöjd. Ja. Så ni vill dra ner arousal.
Precis. Och jag tänker ju då får jag ju direkt en så här om man tänker en situation som jag sitter och tänker på nu. Exempelvis om man har en hund som reagerar på andra hundar ute på promenad när de går i koppel. Mm. Använder man till exempel lek som belöning där? Mm. Att man vill förändra hundens känsla inför andra hundar. Och så drar man upp hunden. Man kör en kamplek till exempel. Med en rolig kampleksak. Då tänker jag att där kan det kanske då finnas en risk med om hunden ligger väldigt högt upp i det här arousal. Mm. Och sen så kanske den här andra hunden helt plötsligt hamnar lite för nära.
Mm. Eller att den gör ett utfall. Eller
ja, att den gör någonting. Att man då skulle kunna få en väldigt stark reaktion.
Så att det slår över i negativ valens men hög arousal.
Exakt, kontra om man till exempel då istället hade använt godis till exempel. Som tar ner hunden lite mer, lite som du beskrev med massage. Men att hunden mer går in i det här sniffa-leta-läget. Är det inte lika stor risk att hunden hamnar i så högt arousal?
Ja, jag tror ju mycket att ni som jobbar praktiskt med hundar... Jag jobbar ju inte praktiskt med hundar. Så att det är därför jag bollar tillbaka den här frågan till er. Mm. Men era erfarenheter är ofta otroligt värdefulla. Och är ofta såna här insikter som forskarna sen kan ta. Och liksom, ja, men om vi skulle studera det här systematiskt... Mm. Mm. Vad hittar vi då? Så att ofta är det så att er kunskap genererar de idéer som man sen kan ta in i den vetenskapliga approachen och titta på närmare. Och med vetligt så är det ingen som har gjort det än.
Nej. Spännande, för det hade varit intressant för oss också att veta om vi har något belägg för det vi gör mer än bara vår erfarenhet.
Exakt.
Och sen självklart så kan det vara så att det, för vissa hundar så kan det vara så att vi behöver använda lek. För att det är mycket bättre att de har en positiv känsla med hög arousal än en negativ känsla med hög arousal. Men och om då hunden inte är matmotiverad till exempel så kan ju lek vara jättebra.
Så att det är också så att det man vet om lek är ju att det har några otroligt gynnsamma effekter på välfärd. Mm. Och just om man tittar på vad som händer i hjärnan vid lek så har man sett att det lek har en massa epigenetiska effekter. Och epigenetik handlar egentligen om hur man aktiverar gener. Mm. Vi har ju massor med gener i våra celler. Och de allra flesta gener är tysta. De ligger där och sover. Men i muskelcellen så är muskelgenerna påslagna. Och i hjärncellerna så är hjärngenerna påslagna. Mm. Och man vet att just lek slår på och av gener i en helt otrolig utsträckning. Så man vet att lek hos, särskilt då, hos unga djur, formar hjärnan. Den är verkligen påtagligt fysiskt förändrar hjärnans struktur och utseende och funktion. Det är helt mind-boggling. Nu hittar jag inte ordet igen.
Det gör inget.
Men det är verkligen så enastående vilka effekter leken kan ha på hjärnans utveckling.
Och det där är ju fantastiskt då, för det är ju som vi jobbar ju mycket med lek. Ja. Det är ju, alltså om jag tänker bara valpkurser, vi håller ju mycket valpkurser. Ja. Alltså det handlar ju om hela liksom egentligen stora delar upplägget på våra valpkurser. Det är ju att arbeta med valpens lekfullhet, nyfikenhet och göra övningar till en rolig lek helt enkelt. Och få in
både för att bygga relation med dess ägare och familj och för att utveckla olika typer av beteenden.
Ett företag heter ju också Glada Jyckar. Ja. Det är också så, om man tittar just på vad händer i hjärnan och hur känns det att vara i lekläge? Så har man ju gjort just Panksepp som du nämnde förut. Hans experiment och hur han hittar de här 7 nyckelemotionerna, det var ju egentligen att han sätter in elektroder i hjärnan på djur och fattiga medicinstudenter som vill tjäna en hacka på att vara med i ett experiment. Det är inte smärtsamt alls, det är inte särskilt invasiva studier. Men så aktiverar han den här elektroden med en liten svag ström så att han slår på de neuron som han råkar komma i kontakt med. Så att han aktiverar en liten del av hjärnan och så ser han vad händer. Och då har han kunnat konstatera att man kan aktivera emotioner om man går in i centrala delar av hjärnan, men inte i de perifera, alltså de delarna som är längst ut i hjärnan, utan man måste liksom in i mitten, och det är de som är evolutionärt äldst, de delarna, och som vi har väldigt mycket. De är ganska tämligen oförändrade från liksom fåglar till alla däggdjur, inklusive människan. Medan de yttersta delarna, med cortex och sådär, de ser väldigt annorlunda ut hos människan om man jämför med däggdjuren. Men de här centrala delarna i hjärnan, de är väldigt har varit evolutionärt stabila. Och det är om man är inne där och pillar och kör en liten elektrisk impuls där inne, så kan man generera emotioner. Och då har han genom att flytta runt den här elektroden hittat de här 7 klustren av emotioner. Och då har han gjort det på olika djurslag, och så ser han att men om man hamnar i ett visst läge med elektroden så visar djuret rädslerelaterade beteenden. Är man på ett annat ställe så visar de det som förefaller vara aggressiva beteenden. På ett annat ställe är det sexuella beteenden. På ett annat ställe är det ungvårdnadsbeteenden. På ett annat ställe så ser man i princip separationsrelaterade vokaliseringar. Alltså att det som det här gnällandet som unga djur visar när vårdnadshavaren försvinner. Det är en av de 7 nyckelemotionerna. Så man ser massa beteenden hos djuren, och sen har han ju då gjort precis motsvarande på människor, och så frågar han hur känns det? Det här som jag gör nu, när jag aktiverar just det här som hos djur ger separationsrelaterade vokaliseringar, hur känner människan när motsvarande region aktiveras? Och då säger de, jag känner mig ledsen. Eller om man är i en annan region så säger de, jag känner mig glad. Och just lek, play, en av de här nyckelemotionerna. Det försökspersonerna säger när den emotionen aktiveras, det är att de känner glädje. Så just glada jyckar är förmodligen, fångar precis det här lek. Emotionen som är så oerhört viktig för djurvälfärd.
Intressant. Och jag tänker så här, alltså vi som har hund, vi vet ju att hundar har känslor. Så är det ju. Och ganska avancerade sådana.
Ja.
De kan känna sorg och ledsenhet och de kan känna glädje och de kan känna alla möjliga avancerade känslor. Men det här gör ju också då, som jag förstår, att vi faktiskt har vetenskapligt belägg för att det är så.
Mm. Ja, det här det är ju intressant, för att det här har ju verkligen de senaste 30 åren så har det här genomgått en stor paradigmskifte inom vetenskapen, kan man säga. För 30 år sedan så var det verkligen tabu att prata om känslor.
Mm.
Att det behövs ju inte. Man kan titta på beteende bara.
Mm.
Och dessutom så trodde man ju verkligen inte att djur hade några känslor. Att det var bara människor som hade det.
Mm.
Och det, så att det har varit en ganska, ska man säga, en ganska nedlåtande attityd till det här med emotioner och känslor. Mm. Att man kan tycka att men det är bara pjosk att prata om det här överhuvudtaget.
Mm.
Och att det anses ovetenskapligt. Och det är fortfarande så i vissa läger att det anses ovetenskapligt att prata om emotioner. Och just Panksepp, när han började studera det här och han började komma till konferenser och berätta om sina resultat, så blev han ju ibland helt utskrattad faktiskt.
Mm. Det är lite som att jorden är rund eller platt, eller hur det nu är.
Ja. Men och det här är ju, jag sitter ju också bara och tänker på liksom hundvärlden. Hur det har varit. Det här är ju också, det här är ju nytt, kan man säga ändå, inom hundvärlden också, att vi pratar ju mycket om hundars känslor.
Mm.
Och det är ju någonting, speciellt tycker jag när vi har hundägare som har haft hund tidigare och gått kurser tidigare för kanske 10-15 år sedan.
Mm.
Det här är ju helt nytt. Mm. Då var det ju bara beteende.
Mm.
Och hade man då ett problem med sin hund, för det var ju också väldigt mycket liksom att man såg, ja men okej, ganska probleminriktat. Så där. Okej, det här är ett problem, det här vill jag få bort. Då var ju många av de tillvägagångssätten, ja men de byggde ju på att man skulle tillföra någon form av obehag till hunden. Mm. Alltså kasta något på hunden eller bli arg och rycka oss lite i kopplet eller vattensprutor och såna här saker. För att bara få bort ett beteende.
Mm.
Så det var ju det här att liksom gå in och fundera på den bakomliggande orsaken och finns det en känsla här bakom som man kan gå in och förändra. Det är ju någonting som är nytt, som vi jobbar med nu.
Man kan ju fråga sig vad det var man gjorde egentligen då. Om man tillför ett obehag till en individ som håller på med något beteende som man inte vill se. Mm. Och den individen slutar göra beteendet. Vilken resa har djuret gjort i den här emotionsmatrisen?
Mm.
Ofta är det ju så att bestraffningar om man tillför ett obehag som innefattar smärta och som kan, då kan det generera rädsla. Då kan djuret hamna i en sån negativ valens. Så att det blir obehagligt och så kan det vara ganska hög arousal.
Mm.
Och då kan man se andra problembeteenden. Mm. Så det är ganska oförutsägbart vad man får för effekt. Man kan få se andra problembeteenden som är minst lika problematiska som det som man försökte bli av med.
Mm.
Eller så kan djuret lite lära sig att eller med tiden så får man snarare en negativ valens med en låg arousal. Och då får man passivitet.
Mm.
Att djur som är i den i en sån emotionellt läge blir ofta väldigt passiva.
Mm.
Och det är kanske ofta just den passiviteten man är ute efter.
Ja, precis.
Men man inser inte vilken emotionell komponent som finns hos hunden när man har fått fram passiviteten.
Mm. Precis, och jag tror just den här passiviteten nu som du beskriver här, jag tror att det är det som då många förr eller fortfarande idag som inte jobbar utifrån det här och tar hänsyn till hundens känsla i träning och i sin vardag, tror jag många uppfattar och misstolkar den här passiviteten som att ja, men nu är hunden lugn. Ja. Nu har den så att säga accepterat
lugn
det här.
Lugn och väluppfostrad.
Precis.
Ja. Och välfungerande. Ja. För att den gör inte mycket väsen av sig.
Nej, precis.
Det finns ju ett begrepp som heter inlärd hjälplöshet.
Ja.
Mm.
Som är ganska, det är ju ett stresssyndrom, kan man säga. Det är ett sätt för djuret, eller det är ju att djur ger upp när deras beteenden inte längre är effektiva.
Mm.
Så säg att den tidigare har skällt och gjort utfall för att öka avståndet till barn eller män med skägg eller vad det nu kan vara. Någon typ av trigger som, som djuret reagerar på. Men sen har den utsatts för, det händer andra, när man skäller nu så får man knäpp på nosen eller vad det kan vara istället. Så det kommer ett obehag istället. Så skällandet fungerar inte längre. Och då kan det vara så att de ger upp. Och det här, den inlärda hjälplösheten, när de lär sig att mitt beteende fungerar inte, det är ganska patologiskt läge. Man vet att om man hamnar i ett läge där man ofta är inlärt hjälplös, så får man lägre välfärd än om man inte behöver uppleva det känsloläget.
Och det här är ju oerhört viktigt, tycker jag verkligen, att lyfta. Alltså att det faktiskt har såna här stora konsekvenser på välfärden.
Och jag tänker, vi möter ju, jag skulle säga att vi möter både hundägare som kanske missar att se att hunden är passiv av en felaktig orsak. Alltså att den är lugn av en felaktig orsak för att den är egentligen kanske lite avstängd eller har dålig livskvalitet. Men sen har vi också hundägare som kanske går och oroar sig. Och det kan tänka mig också växa en del sådana funderingar nu. Min hund ligger här och sover bredvid mig, är den deprimerad? Eller är den liksom, hur vet man, och det är kanske en fråga till oss alla tre, hur vet vi nu att hunden är lugn av rätt orsaker när den ska vara lugn? Hur vet jag att livskvaliteten för min hund är bra i det stora hela?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är oftast, om man tittar på just mood, alltså emotionellt läge över tid, så kan ju det fluktuera ett mycket. Man kan ha en deprimerad hund som man leker med, kan ju för en kort stund komma upp i någon slags positiv affekt och hög arousal. Men när leken upphör så går den tillbaks till negativ affekt och låg arousal igen. Så ofta det man kan göra för att bedöma vilken mood har mitt djur, det är att faktiskt se vad händer, hur beter sig djuret när det inte finns en massa förstärkningar runt omkring. För förstärkningar kan verkligen driva beteendet över på den positiva valenssidan, så att man får en kortvarig förändring. Men vill man försöka göra en mood assessment, att man verkligen, vilket känsloläge har mitt djur över tid, så tar man bort alla förstärkningar och alla bestraffningar också och försöker se.
Och jag tänker så här, ett sätt att göra det, om man tänker då hund rent praktiskt, kan det vara att bara gå en lugn skogspromenad tillsammans med sin hund till exempel och bara studera den. Alltså det är en vardag på olika ställen. Alltså att man försöker ta bort olika då saker som drar igång lek då, till exempel. Ja. Alltså att man försöker studera sin hund i olika miljöer. Eller hur kan man göra?
Jag tror att miljön måste vara lite tråkigare. För det är också så här, vi tänker att förstärkare är det godis som kommer ur min godispåse. Eller den lek som jag ger hunden. Men jag tror att för väldigt, och det här får ni rätta mig om jag har fel eftersom jag inte är hundare. Men jag tycker mig har förstått att det är oerhört förstärkande för hundar att vara ute på promenad i skogen. För det finns så mycket dofter. Det finns så mycket stimuli. Det är så många stimuli som är så intressanta. Så man får en ökad arousal och man får en ökad...
Bara av att vara i
bara
den miljön.
Bara av att vara i skogen, tänker jag. Så att, jag tänker att
miljön... Och där har jag faktiskt ett tydligt exempel från... Bara för någon vecka sedan så var det någon dag som jag kände att... Min hund Tage, han har lite ont i lederna till och från. Han har lite allergier och sådär. Och nu är det pollensäsong. Så han mår inte riktigt hundra, även om vi medicinerar och gör det så gott som möjligt. Men så hade han ett par dagar i förra veckan där jag såg på honom hemma och innan att han är inte sig själv. Jag ser på blicken och jag ser just det här också, att han är inte lika aktiv. Han ligger och sover mera. Och så sa jag det till min man, att som inte är hundmänniska och inte lika hundvan, så sa jag så att jag är orolig för taget nu, han mår inte riktigt bra. Och då reflekterade han över att fast vi har ju varit på promenad, han var ju hur pigg som helst, han sprang och han nosade och han gett upp i varv. Och sen så kommer vi in och så känner jag att luften går ur honom. Och
då, väldigt bra illustration av just det här effekten som en förstärkande miljö kan ha på den här emotionella resan. Som man är ju liksom någonstans i den här matrisen hela tiden. Och att det verkligen påverkas av vad det finns för stimulans i miljön runt omkring. Vad det finns för triggers. Både positiva triggers, alltså intressanta grejer att sniffa på. Och negativa triggers, vad det nu kan vara. Om det är andra hundar eller cyklar. Eller,
Vi pratar ju också ofta om att våra känsloläge kan ju smitta av sig på hunden. Har du några tankar kring det?
Ja, oj. Jag tror, det där är ett väldigt intressant forskningsfält. Det ska man verkligen behöva studera mer. Jag tror att det kan ha otroligt stor betydelse. Särskilt med hund, kanske. Mm. Om man jämför med andra djurslag.
Mm.
Så gissar jag att hundar kanske, möjligen då, är mer uppmärksamma på vårt emotionella läge än många andra djurslag.
Mm. Mm. Och kan det bero på att man lever så otroligt tätt ihop med sin hund? Eller kan det ha andra orsaker? Jag tror det. Jag bara gissar, jag har haft häst. Mm. Och jag upplevde absolut att han kunde påverkas av när jag blev stressad.
Ja, absolut.
Och
sådär också. Ja, så är det ju.
Men jag tänker att jag inte levde lika... Det blev inte lika tydligt, så kan jag säga.
Nej. För det är säkert så att man så noterar ens hunds känslomässiga små variationer mer än vad man noterar sin häst. För hästen träffar man ju inte 24 timmar om dygnet, utan kanske någon timme, och det är en väldigt speciell kontext och så vidare. Ja, det är svårt att veta. Det är också så, vi har ju avlat fram de hundar vi har idag. Vi har ju under domesticeringsprocessen så har vi ju liksom valt ut de individer som är mest uppmärksamma på oss, kanske.
Mm.
Eller som har vissa jaktbeteenden som man vill få fram. Och vi har liksom specificerat retrieverbeteendena eller nosandet, eller vad det nu kan vara. Mm. Eller vaktbeteenden. Så. Mm. Vi har liksom valt ut vissa beteendekluster ur det här genetiska arvet från vargen någonstans. Men vi har också valt djur som interagerar med oss och svarar på våra beteenden. Så att det är säkert en del av den här mixen som har skett under själva domesticeringsprocessen, kan jag tänka mig.
Mm. Mm. Och då tänker jag, nu sitter jag också lite och funderar på det här med hundars personlighet.
Mm.
För det här är ju någonting också som jag tycker man stöter på ibland. Just att med hundägare, att en del tänker att det är bara träning. Det är bara, jag får min valp.
Man tror man ska kunna åstadkomma vad som helst.
Ja, men precis. Att de är bara en helt blankt papper, de här små, den lilla valpen man får hem. Och det är bara precis hur man gör det.
Mm.
Och det vet ju vi att så är det ju inte, utan det är ju en kombination. Det finns ju en grundpersonlighet från start.
Det är ju intressant det där, för det är verkligen den här kombinationen av gener. Vad har vi för genetiskt material? Och att vi har verkligen evolverat fram vissa raser som är bra på vissa saker, och andra raser som har väldigt fokus på andra grejer. Och det där kan ni mer om än jag, vad olika raser har för specialiteter. Men sen har vi också det här med epigenetik som jag pratade om förut. Och det är ett forskningsområde som verkligen exploderar just nu. Och man vet ju att... Så epigenetiken handlar om att gener slås av eller på. Att de blir aktiva och att en gen slås på, det innebär att det tillverkas ett visst protein i den cellen. Så det är det som gener gör, det att de tillverkar proteiner. Och sen får den proteinet får ju någon typ av verkan någonstans i kroppen, om det är lokalt eller att den skickas ut, att det är ett hormon som skickas ut i hela kroppen och påverkar något helt annat. Så att och vi vet att emotionella erfarenheter tidigt, både under fosterlivet, alltså i magen på mamma, om man ligger i sin mammas mage och mamma är stressad, så kommer den fysiologiska miljön kommer att ha epigenetiska effekter. Den kommer slå på vissa gener som talar om att det här är en stressfull miljö. När du föds så kommer det finnas faror, och de måste du reagera på. Så att då blir det ofta så att de ungarna blir mindre explorativa och mer rädda. Och det är ju adaptivt förstås. Det är ett sätt att säkra överlevnaden hos ungarna. För är det farligt så måste man vara rädd. Och tvärtom, att om mamman är liksom, har en sån här fantastisk graviditet och allting är bara lugnt och harmoniskt, då är hon inte så stressad, och då får man ett annat epigenetiskt uttryck. Och när de ungarna föds så är det är mindre sannolikt att de blir rädda, och det är mer sannolikt att de blir explorativa. Så att personligheten, ja, det finns genetiska liksom, någon slags genetiskt blueprint. Vad heter det?
Ritning.
Någon genetiskt grundmaterial. Men det påverkas mycket av den här omedelbara miljön. Både i fosterlivet och också mammans beteende under ungvårdnadsperioder. Så om man har en lugn mamma som visar en massa omvårdnadsbeteenden, om råttmamman slickar sina ungar mycket, så blir de också mycket lugnare. Men om hon är stressad och inte visar så mycket omhändertagande beteenden, så blir de också mer stressade när de växer upp. Och där har man kunnat se också när man gör sådana här utbytesexperiment, att man tar, man byter ungar mellan mammorna, så man har, så att det, så det vill säga, det är inte bara generna, utan det är hur generna kommer till uttryck som är det viktiga. Så att man tar ungar som har fötts av en mamma som är stressad, men låter dem växa upp med en mamma som är lugn och som slickar dem mycket. Då kommer det här epigenetiska uttrycket göra att de blir lugnare när de växer upp. Så att det, jag tycker att det, just det där är otroligt intressant med just omvårdnadskvalitet. Och det kan vi ju verkligen, det där är, jag vet inte hur politiskt hett det är att prata om när man avvänjer hundvalpar. Är vi 8 veckor? Har mamman hunnit med att, ja, har hon haft en bra miljö så att hon har kunnat ta hand om sina valpar ordentligt? Och också vid den här separationen, hur går separationen till? För det här, vi pratade också om en av de här nyckelemotionerna som jag nämnde, är just grief, heter den på engelska. Det är den här ledsenhetskänslan. Och där man får se separationsvokaliseringarna. Och det vet man är leder till minskad välfärd. Att få uppleva det under längre tid leder till minskad välfärd. Så att det, och det är intressant därför att kattungar låter vi vara kvar i 12 veckor hos mamma. Och hundvalpar i bara 8. Och det är ju det är hos hundar man ser separationsrelaterad problematik. Det ser man ju inte hos katter i princip. Och det är klart, det är två helt olika djurslag. Men ändå,
och det är ändå väldigt intressant. Och det är ändå en hel månad. Jag tänker att det är klart att det är ganska lång tid för en så pass ung individ.
Det som man pratar om med hundar och hundvalpar, det är att man vill komma igång med miljöträning, socialiseringsträning och sådana saker i tidig ålder. Finns det någon forskning som, vad säger du? Men om både, för då tänker jag så här, det är en jättespännande fråga liksom, när bör man?
Ja, det är det verkligen. Det, den forskning som jag känner inte till det här forskningsområdet så bra. Jag tittade på det för några år sedan och skrev en blogginlägg om det faktiskt. Men då, det, mycket av den forskning som är gjort är på tidigare separationer om 8 veckor. Alltså hur, om man separerar efter 4 eller 6 veckor. Och då ser man verkligen stora problem med de hundarna sen när de växer upp. Att de blir ofta väldigt rädda. Ja, det, och rädsla. Lite sådär socialt inkompetens och sånt. Och mig veterligt så har man inte forskat så mycket i det här intervallet mellan 8 och 12 veckor. Och jag tänker att det som du är inne på här är just att man, så i den bästa av världar så skulle man ju vilja att hundvalpen får vara kvar hos mamma så länge, tills hon är klar med det som han eller hon måste lära sig av mamma och att umgås med syskon och sånt. Det är ju massor med inlärning, social inlärning som sker där förstås. Och i den bästa av världen så skulle man då också börja med den här viktiga socialiseringsträningen, att att få en bra anknytning till den person som man ska leva, eller den familj man ska leva med sen. Och det, vi vet ju att, att hundar knyter an, precis som småbarn gör, till sin vårdnadshavare. Så det vill man ju ska ske. Och man vill att man ska kunna börja exponera dem för en del, liksom väldigt varsamt, för en del av de stimuli och trigger som de kommer att få uppleva senare i livet.
Och det ska ju gärna då vara lite individanpassat, för vissa ska bo i stan med massor av människor och hundar omkring sig, och andra ska kanske bo på landet på en gård där det ska finnas hästar, kor och allt vad det är.
Så,
det
så jag tänker, i den bästa världen så skulle man vilja kombinera det. Sen inser jag att det är inte praktiskt, så är det helt ogörbart ibland.
För det är som om jag tittar bara på min egen erfarenhet från de hundar som jag haft där för problemutredningar och så vidare. Ja. Så definitivt så delar den erfarenheten att hundar som har separerats tidigare än 8 veckor. Där ser man mycket problem med separationsproblematik.
Mm. Mm.
Men jag kan också uppleva att många av de hundar som har lite så här sociala rädslor eller miljörädslor, de har bott kvar väldigt länge hos uppfödaren hos en uppfödare som alltså att de har levt lite då i en skyddad värld och sen i kanske 5-6 månaders ålder så flyttar de helt plötsligt till en ny värld.
Och kanske in till stan då, där det blir väldigt
mycket. Tror att det man måste försöka kombinera de här två i den bästa världen, så skulle man försöka kombinera de två. Att få vara kvar med mamma så länge så att man, så att separationen från mamman inte blir en stor grej.
Mm.
Att när man är färdig, det är att just den här grief-reaktionen finns mest hos unga djur.
Mm.
Och den avtar med tiden. Så att den är liksom, den är vid maximum hos så små djur så att de i princip inte klarar sig. Alltså man tänker, vad är det för evolutionär överlevnadspoäng med att ha den här separationsvokaliseringarna? Så är det i princip så att, ja men, om man är liten, man är ganska orörlig för man har, liksom, kan inte röra sig så bra.
Mm.
Man kan inte termoreglera så bra, så man fryser lätt om man inte är i boet med alla sina, liksom. Mm. Och så har man råkat bli separerad av någon anledning, så man har kommit bort från mamma.
Mm.
Då har man de här vokaliseringarna som hjälper mamma att hitta en så att hon kan hjälpa en tillbaka till boet.
Mm.
Och det här är ju som viktigast när man är riktigt liten.
Mm.
Men det behovet avtar ju med tiden när man blir tillräckligt stor och kompetent för att själv hitta tillbaks.
Mm.
Då behöver man inte längre ha den här reaktionen. Mm. Så att när grief reaktionen, den är som störst för unga djur och avklingar med tiden i princip helt.
Mm.
Men samtidigt tänker jag då, hundar är ju ändå flockdjur.
Ja.
Mm. Att de lever ju i flock och vill ju ha sin familj omkring sig.
Ja.
Eller?
Jo.
Ja. Eller?
Ja. Jag menar inte att den avklingar helt så att det inte blir, alltså att det blir ett icke-problem, utan snarare bara att det här, att om man så här, om man sticker in en elektrod i hjärnan och försöker stimulera det här, så är det väldigt lätt att göra det på unga djur och det är svårare och svårare att göra på äldre djur för att den känsligheten för det här området i hjärnan för stimulering minskar med tiden.
För att de inte har då samma rent fysiska behov.
Det finns inte det behovet, för de kan själva lösa problemet när de blir större.
Ja.
Och då kommer jag in på en annan tajmingfråga, där jag tänker på det här med ensamhetsträning. Säg att nu har valpen flyttat hem till oss, vi har förhoppningsvis fått en bra, bra avvänjning från mamman och så vidare. Och det är också något som ofta får frågan om, hur snabbt ska man börja ensamhetsträna sin hund?
Mm.
Finns det några vetenskapliga belägg där? Nej, för då, då är man väl kanske mer känslig då, antar jag, tidigt för att bli lämnad. Men samt så kanske man inte kan vänta för länge heller för att börja.
Det där kan jag lite för lite om faktiskt. Ja. Mm. Jag har inte riktigt koll på forskningsläget där. Och hur, men det, jag vet ju att det är vissa som verkligen jobbar med den typen av frågor. Men just den får jag nog passa på faktiskt. Mm.
För lite så som vi brukar liksom rekommendera, eller jag vet att du och jag har ju pratat om det, vi har haft ett avsnitt om det här till och med.
Yeah.
Att lite den, det som vi liksom brukar landa i och rekommendera, det är att när hunden är trygg i sin nya miljö. Mm. När man märker att den inte är hela tiden följer efter så fort man rör sig i hemmet. Utan man ser att den börjar bli lite mer självständig. Och framförallt kan ligga avslappnat och sova i ett annat rum. Ja. Eller att det funkar att då.
Det verkar ju väldigt vettigt. För om man tänker någon slags, om vi är tillbaka till den här moodboard. Eller den här matrisen.
Ja.
Så man tänker, om man ska börja göra separationer som man åtminstone teoretiskt kan tänka sig att då får man en, då gör man en utflykt åt negativ affekt.
Mm.
Så. Då vill man ju försäkra sig om att man är i den positiva hörnan innan man börjar göra det. Så att man inte får någon typ av trigger stacking. Att det blir många aversiva erfarenheter samtidigt som pushar djuret allt för långt in på den här negativa valensen i den här matrisen. Just så det jag tycker att det verkar vettigt att vänta tills man har en bra mood, en positiv mood.
En bra grundkänsla.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och det vi också pratar om är att man alltid måste ta så pyttesmå steg som hunden klarar. Eller ja. Rättare sagt, så små steg som hunden klarar. Ja. Mm. Utan att ge den här negativa känslan. Så ja. Att det är ju myrsteg i början. Och sen beroende på vad man har. Har man en självständig individ så kan man gå snabbare fram. Men för de allra flesta hundar så är det så att vi måste gå mycket, mycket långsammare fram än vad folk tror.
Ja, mm. Och det är väl också så att man försöker göra de här separationerna så att djuret lär sig att det händer något trevligt när man kommer tillbaka också, eller?
Ja, och gärna att det till och med kanske är trevligt när vi är borta.
Ja.
Och borta kan ju vara i början att man går in i ett annat rum ja, eller bara går ut och kommer ja. Tillbaka. Ja. Och så att det liksom inte ens blir någon negativ Nej. Känsla i det.
Så man
det
försöker inte bibehålla ett positivt känsla i det. Så man associerar matte är borta med positiva händelser.
Ja. Mm. Ja, men
då får jag den här... benet eller den här leksaken som jag kanske inte har annars.
Ja, ja precis.
Mm. Mm. Men jag tänker lite så här då om man sitter och lyssnar på det här avsnittet och så blir man så där, gud men hur ska jag liksom kunna ta tillvara på de här grejerna i vardagen med min hund? Hur kan man bli liksom mer uppmärksam på det här? Hur kan man använda det här rent praktiskt? Vad tänker ni?
Ja, en bra fråga. Jag tänker att det man kanske vill göra är att börja... Och det märker jag också på mina kurser, att folk börjar observera sina djur mycket mer.
Mm.
De börjar liksom reflektera mer över, ja men vad har min hund för normalt... Hur ser liksom känsloläget ut? Vad är det för mood?
Mm. Mm.
Och vad är det för händelser i miljön som ändrar mood? Ja, men det är... När en viss person kommer på besök kanske.
Mm.
Kanske om vi håller på med nosework. Så kanske man får en annan typ. Att det liksom, en viss person kommer på besök ger leder till ett känsloläge.
Mm. Mm.
Och nosework leder till ett annat.
Mm.
Kanske närbesläkt. De är bägge hög arousal och positiv valens. Mm. Men de är helt olika kvalitet i.
Mm. Mm.
Och, det, och man skulle kunna säga att de är den ena i seeking. Och den andra i play. Av de här punkseps-nyckelemotionerna.
Mm.
Så man kan liksom börja vara lite mer observant för ja, men hur reagerar min hund i de här olika situationerna? Så bara det skulle kunna vara en början.
Mm.
Och sen tänker jag också just att hur kan man minska exponeringen för stimuli i situationer som leder till långvariga utflykter åt i den här negativa affekten?
Mm.
Och hur kan man maximera de positiva effekterna?
Mm.
Och då, när det gäller positiva effekter så är ju de tre stora skulle jag säga att det handlar om lek.
Mm.
Det handlar om explorativa beteenden. Där just nosework verkar vara fantastiskt spännande sätt att stimulera just hundar.
Mm.
Även om man faktiskt gör det på häst också, har jag hört. Till att visa liksom, det här explorativa beteendet som är typiskt för just den här arten. Nämligen att använda näsan.
Mm,
liksom. Men sen också mycket kroppskontakt.
Mm.
Lugn beröring. Och det är ju klart att det är otroligt individuellt. Det är inte alla djur som uppskattar beröring. Mm. Men vi vet att det leder till ett oxytocin. Påslag som leder till ja men det är, man får en minskad arousal och man har en positiv valens och det är väldigt bra. Det är väldigt läkande sinnesstämning att vara i, vet man.
Mm.
Och där är ju också det kan vara situationsbundet att vissa hundar uppskattar det ibland och ibland inte.
Absolut.
Beroende på dem är ju förmod kanske.
Ja.
Min hund är väldigt mycket så att i vissa dagar så vill han kela hur mycket som helst och andra dagar så är han mer när man går och lägger sig gärna nära men vill inte bli pillad på.
Beror det på kontexten också? Var ni är någonstans?
Definitivt.
Miljön?
Ja. Han har också en väldigt tydlig association och känsla kopplat till mina två söner. Jag har två grabbar hemma som är snart 17 och 19 år.
Mm.
Och den ena är väldigt mycket play. Och den andra är väldigt mycket care. Och omvårdnad. Mm. Så att jag ser på Tage. Om Tage ligger i soffan och någon kommer in genom dörren i hallen utifrån.
Mm.
Då ser jag på hunden vem det är som kommer. För att är den ena så ställer han sig upp och börjar vifta på svansen och vill leka. Mm. Och är den andra så lägger han sig på rygg och visar magen och vill bli kliad. Så han är väldigt tydlig där.
Eller hur?
Mm. Mm.
Apropå hur viktigt det är med, eller hur mycket vårat beteende påverkar djurets känsloläge.
Ja.
Mm.
Ja. Intressant. Mm. Ja, men det är ju otroligt, det är ju som alltid med alla beteenden, så är det väldigt kontextspecifikt. Så.
Ja.
Mm.
Men det skulle nog vara min rekommendation, skulle vara att liksom utforska lite de här positiva effekterna och kanske testa, ja, med just massage eller tea touch. Jag vet inte om ni har pratat om det i
någon
podd.
Nej, det har vi inte, men det kanske kan bli ett avsnitt så småningom.
Ja, men just positiv beröring för att tillsammans komma ner i varv. För det här oxytocintillsläppet, frisläppet, det är inte bara i den som blir berörd, utan den som berör också.
Mm.
Så det påverkar ju vårt känsloläge också.
Mm.
Men det är också väldigt viktigt att man kollar att djuret är med på noterna. Att man inte bara, nu ska jag klappa dig.
Ja.
Eller någon som verkligen inte vill bli klappad. Nej. Eller att man klappar på fel ställe. Och så.
Mm. Precis, att man är lyhörd där för det.
Mm.
Tänk lite så här, det känsloläge man befinner sig i. Hur påverkar det liksom inlärningen? Och...
Mm. Det finns flera aspekter av det faktiskt som är ganska intressanta. En grej är att vid väldigt hög arousal, om man är väldigt exalterad, så lär man sig sämre.
Mm.
Och det kan vara både väldigt hög positiv arousal eller väldigt hög negativ arousal. Man vet till exempel att om det börjar brinna här nu, så blir vi väldigt rädda. Och när vi ska springa ut, så kan vi inte riktigt lösa problemet med hur man öppnar en dörr. För att det blir för svårt. Så att alla dörrar måste alltid öppnas. Alla nöddörrar måste alltid öppnas utåt. För folk kan liksom inte lösa det här problemet med hur man öppnar en dörr. När de är så, i så hög arousal som det är vid en sån potentiell katastrof. Så man vet att riktigt höga arousal-lägen påverkar inlärning. Och inte bara inlärning, utan också performance. Alltså hur bra man kommer ihåg det man har lärt sig.
Mm.
Vilket gör att en hund som är hos veterinären och är väldigt, väldigt rädd och har hög arousal kan inte längre en del av de beteenden som han kan i en miljö där han inte är så rädd. Som till exempel att sitta, om man säger sitt till honom. Det kan han hemma i köket eller i parken, men inte hos veterinär. Så det är inte det att han är bångstyrig eller envis eller så, utan han är så rädd. Han har så hög arousal så han inte längre kan fungera. Så det är en aspekt.
Och det märker vi till och med på våra valpkurser till exempel. Så det är ofta som hundägare säger, men min hund kan sitta, det är bara nu det inte funkar.
Nej, nu är det för mycket det intressant. Ja. Det kan vara hög positiv arousal också, att det finns för mycket intressant och spännande, eller att det är för läskigt.
Mm.
Det är det ena. Det andra är emotioners inverkan på klassisk betingning. Och klassisk betingning är ju när djur lär sig att ett stimulus förutsäger ett annat stimulus.
Mm.
Så att, ja, men i Pavlovs klassiska försök att tongaffeln, när ljudet bing, förutsäger att nu kommer det mat. Och så efter en stund så reagerar djuren på pinget. Så att de får, och då får de en emotionell reaktion på pinget. Så att man får en emotionell reaktion på det viktiga stimulit, maten. Då blir man glad och upphetsad. Mm. Och då så småningom får man den här emotionella reaktionen även för det som förutsäger att maten kommer.
Mm.
Pinget.
Mm.
Så att emotioner smittar bakåt i tiden, kan man säga. Det vill säga, om pinget förutsäger emotioner, pinget händer före, så kommer pinget att smittas av den här positiva känslan, så att man får en positiv reaktion.
Mm.
Positiv valens och också färgat av vad det är för ett obetingat stimulus. Alltså vad maten har för, liksom, vad man får för emotionell reaktion på det.
Mm.
Så att om det istället vore så att man gör en klassisk betingning till gos. Man säger ping och nu blir det gos. Ping och nu blir det gos. Då får man ju en annan typ av emotionell reaktion till goset.
Mm.
Och då får man den reaktionen till pinget också.
Mm.
Så man kan använda klassisk betingning för att lära in olika känslolägen som man vill ha. Man vill att djuret ska vara avslappnad i en viss situation. Mm. Så kan man verkligen betinga något stimulus till de här avslappnade känslorna som man associerar med beröring till exempel.
Mm.
Och precis tvärtom är det också så att när det gäller negativa känslor, rädsla till exempel, att om pinget förutsäger att nu händer det något smärtsamt eller något som man blir rädd för, så man är rädd för det obetingade stimulit, om det är, ja men säg fasthållning, som för många djur är jätteobehagligt. Och då har de lärt sig att ja, men när vi kommer till veterinären så blir det fasthållning. Då smittar det här obehaget av på att komma till veterinären. Så att emotionerna smittar baklänges i tiden till det som hände precis innan. Så att det emotionella reaktioner har en oerhört stor betydelse för inlärning och för det kan ju bli ett otroligt problem just det här med rädsleinlärning, att det kan smitta långt bakåt i tiden. Kan till och med smitta, om man tänker sig, ja men det är klassiskt med katter till exempel, att de ofta lär sig att när kattkorgen eller transportboxen kommer fram, då är det dags att åka till veterinär. Så då blir de rädda för transportboxen, fastän det är egentligen i flera steg mellan boxen. Det är någon bilresa, det är man parkeras, man bärs in, man går igenom en väntsal där det finns en massa andra djur. Så det blir lite det man kallar för trigger stacking också, att det är väldigt många olika stimuli som är obehagliga. Och till slut så får man den här fasthållningen. Och alla de här emotionerna, negativa emotionerna som kommer hos veterinär, de smittar tillbaka på det som hände i hemmiljön, nämligen att korgen kom fram eller transportboxen.
Kan man motverka då, tänker jag, genom att själv se till att rätt saker smittas?
Ja, eller hur?
Eller bara smitta med rätt känsla.
Du kan ju verkligen förändra känslor, den här typen av emotionell inlärning. Så att om man till exempel tar fram kattens transportbox och så kommer det godis. Så blir ju, och godiset får man en trevlig emotionell reaktion på, då smittar det tillbaks på transportboxen, för transportboxen förutsäger att godiset kommer. Så man kan absolut färga de stimuli och erfarenheter som djuret kommer ha med de emotioner som du vill att djuret ska ha. Så att det, och just att man tränar in katterna till att transportboxen är, eller hunden för den delen, att det är något, en fantastiskt ställe att vara på. Här händer det en massa trevliga saker. Man får godis och man får gos och allt möjligt. Det innebär att när, då kan det bli lite det man kallar för home away from home. Att man kan ta med sig transportboxen och djuret känner sig trygg och säker där. Så man slipper få den här trigger stacking där det är massor med olika stimuli som leder till en ökad arousal. Utan djuret är i sin box och är trygg och nöjd. Sen kan det fortfarande vara så att det är obehagligt med fasthållningen. Men då kommer inte, eftersom man redan har en positiv association till transportboxen, så kommer den inte färgas av att det kanske blir något obehagligt sen. Och så kommer djuret att vara lugnare ända fram till obehaget. Sen kan man ju lära in att även fasthållning är något positivt, förstås.
Ja. Och det kan man det faktiskt lyssna på avsnittet med Eva Bertilsson som vi hade för bara någon vecka sedan här. Som handlar just om frivillig hantering och sådana
precis.
Saker.
Precis, för det är ju ett, liksom, vad ska man säga, det är ett stort område.
Ja. Men jag tänker också där så att det är ju smartare att göra, att man försöker tänka till i förväg och lära in det man själv vill lära in innan. I förebyggande syfte, så att man inte försöker fixa till i efterhand. För det är mycket
det är
svårare.
Så mycket lättare att förebygga än att fixa den här typen av emotionellt relaterade beteendeproblem.
Vi pratar ju också mycket om när vi på kurser och privatträningen att vi vill verkligen ladda våra signaler till hundarna med positiva känslor. Det är den känsla vi vill ha. Inkallningen, och då ska det gärna vara ett så hög arousal men positiv. De ska bara flyga tillbaka med en härlig, glad känsla. Medans vill vi att hunden ska ligga och koppla av på en filter, men då kanske det är en lugn, positiv känsla.
Ja, just det.
Går hund och fot vid sidan så är det någon slags mittemellanläge, men också positivt. Så att vi vill ladda alla de här signalerna.
Precis, så att själva signalen laddas med känslan och så har ni olika signaler i olika situationer.
Precis.
Men om man tänker då, vad finns det för positiva effekter att ha det här liksom emotionella, det här liksom synsättet och ta hänsyn till det i sin vardag och när man umgås med sin hund?
Ja, det är så, om man jämför med om man inte har det, utan man bara tittar vad gör hunden, vad har man för beteende att jobba med? Så ofta så är det ett helt fullgott perspektiv i många sammanhang, särskilt när man vill lösa problembeteenden.
Mm.
Men jag skulle vilja ändå påstå att om man har det här emotionella perspektivet, man försöker förstå, vad har min hund för mood? vilket känsloläge är han i idag? Så kan man på ett bättre sätt förutsäga vad man kommer få för beteende. Ja, men om hunden, som du säger nu, Tage, är lite nedsatt nu för det är pollen i luften och sådär. Då kan du förutsäga mer kanske hur han kommer reagera i olika typer av scenarier än om du inte har koll på hans känsloläge. Så att det, man får en bättre precision i förutsägbarheten när man tar känsloläget i beaktande. Både när det gäller moods och inte minst också hur kommer ett djur att reagera i olika situationer. Så det gör också att man kan förebygga problem. Jag tänker just att jag jobbar inte så mycket med bara hundar, utan folk som jobbar med alla andra djurslag, häst och inte minst i zoomiljö också. Att om man vill till exempel, säg att du ska inreda ett häng för zebror. Vad måste du tänka på då? Då ska man bara titta på beteenden. Så zebror, de gör kanske 1000 olika beteenden i naturen. Hur vet jag vilka som är viktiga? Vad måste jag prioritera? Hur ska jag bete mig? Då kan man, om man också har det här emotionella perspektivet. Vi vet att de blir rädda. Vad gör de när de blir rädda? De springer. Då blir stor yta blir en viktig faktor om man ska göra ett zebrahäng. Och om man har apor så vet man att de springer inte så mycket, de klättrar upp i träd. Då blir det viktigare att man inreder tredimensionellt för primater. Och så att jag tycker att det är en otroligt användbart perspektiv att ha den här emotionella hatten på sig när man ska tänka, hur ska vi inreda miljön? Och det är också något man börjar göra mycket mer med katter hemma nu också. Man vet att de använder tredimensionell miljö mycket mer än vad man har trott. Och att om man tillhandahåller det så får man jättemycket minska problembeteende. För man kan minska rädsla och så. Och det är också, det kan verkligen vara ett sätt att hjälpa till vid problemlösning också. Att om man har ett djur som visar någon typ av beteendeproblem, säg att man har en hund som när man är ute och går så skäller den på andra hundar. Om man bara tittar på beteendet så kan man missa en del av kontexten. Återigen, vad är det för mood? Och det finns en ny problemlösningsmodell som heter EMRA. E-M-R-A. Och då gör man, E står för emotion, eller emotional assessment. Så då gör man en utvärdering. I den här kontexten, när hunden skäller på andra hundar. Vad har den för en emotionell liten resa där i just den kontexten? Hur ser det ut före, under och efter beteendet? Då kanske det är så, hunden får syn på en annan hund. Blir lite osäker eller rädd. Skäller. Och den andra hunden går bort. Så då får man någon slags avslappning eller sådär.
Lättnad.
Så man har den lilla emotionella resan precis då. Sen kanske vi har en annan hund som får syn på en annan hund. Blir alldeles upphetsad och bara, jag vill hälsa. Skäller. Och så kanske blir så att de får hälsa. Och då blir de nöjda med det. Fast den andra hunden kanske reagerar helt annorlunda. Eller så kanske ägaren drar i kopplet och kom så går vi någon annanstans. Och då får man någon slags besvikelse. Så man tittar närmare på just den emotionella lilla reaktionen. Precis i den här kontexten. När man ser beteendet. Det är E i EMRA. Sen tittar man på M. Som står för mood assessment. Alltså det här, hur ser känsloläget ut idag? Om vi backar ett steg. Vi tittar inte bara på kontexten här och nu när hunden skäller. Precis när vi är på promenad. Utan vi tittar på, hur har den här dagen sett ut? Har hunden varit i ett nöjt, haft positiv valens eller negativ valens? Har den haft hög arousal eller låg arousal? Var är vi någonstans i den här matrisen? Det var E och M. Och sen kommer vi till R i EMRA. Och R står för reinforcement assessment. Alltså vad är det för förstärkare som vidmakthåller beteendet här och nu? Då är man tillbaka inne på kontexten igen. Man går närmare igen och så tittar man, vad händer precis i det här ögonblicket när hunden skäller? Ja, men då i det ena fallet så kanske det blir så att den andra hunden försvinner. Någon typ av negativ förstärkning av det här skallbeteendet. Jag vet inte om ni brukar prata i de här tekniska termerna. Men hunden tycker det är obehagligt att det är en annan hund i närheten. Då skäller han, då försvinner den andra hunden. Då blir skällandet negativt förstärkt. Det är ett sätt att bli av med ett obehag. Så att man tittar både på EM och R och gör en assessment. Så A står för assessment. Och så gör man en plan ut efter det kring hur man ska hantera den här situationen. Som då blir oerhört individanpassad. Oerhört här och nu. Att ja, men just den här individen här och nu gör det här beteendet för att. Och då kan vi ha olika strategier för att hantera det. Så det har med problemlösning att göra. Och sen kan man också, genom att förstå lite mer om hur emotioner fungerar, så kan man också prioritera vad som är viktigt. Ja, men vi vet att djur blir rädda. Men att de ofta reagerar på andra grejer än vad vi gör. Vi blir inte rädda för de saker som djur blir rädda för. Och därför gäller det att ha lite radar på. Att man är inställd på att ja, men det är faktiskt så här att mitt djur kommer exponeras för stimuli som han tycker är läskigt. Och jag måste lite vara beredd på det och kunna hantera det. Och också introducera de här potentiellt läskiga sakerna som jag vet att min hund kommer att exponeras för på ett sånt sätt så att det inte blir en rädsleinlärning kring det. Med allt det kan innebära. Och så. Så där är några av de viktigaste faktorerna, tycker jag, till varför det är så viktigt att ha det här emotionella perspektivet. Varför det inte räcker att bara titta på beteenden.
Alltså det är ju ett fantastiskt område. Alltså verkligen. Jag sitter här och bara känner mer smak. Man vet mer.
När du är färdig med din lilla bebisresa här så ska du gå den här kursen. Jag kan varmt rekommendera den för alla.
Ja, men det kommer jag definitivt att göra.
För då får man grotta mycket i sånt här.
Väldigt bra. Men, och det är ju härligt också att det här blir så tillgängligt för liksom den vanliga hundägaren. Så att säga. Det finns så mycket information att få. Sen är det också, det ska bli otroligt roligt att se här nu också. Det kommer ju fler och fler studier, gissar jag, inom det här området.
Absolut.
Och se resultaten av dem, det ska bli väldigt roligt.
Ett hett ämne.
Ja, helt klart. Stort tack för att du ville komma hit idag, Karolina.
Ja, varsågod. Jättetrevligt.
Ja. Ja, jätteroligt verkligen. Och vi vill bara passa på att nämna att vi kommer att lägga upp extra material på våra sociala medier. Ni hittar oss på Instagram och Facebook.
Yep.
Där finns vi. Och vill också passa på att fråga dig, Karolina. Var hittar man dig?
Ja, mitt företag heter Illis. I-L-L-I-S. Så illis.se. Och det mesta, eller allt mitt material är på engelska. Och jag finns också på Facebook en del. Jag skriver en del bloggposter emellanåt. Jag brukar göra en del gratis webbseminarier och små kurser och sånt. Där jag delar med mig av mycket material. Inte bara om just emotioner utan också om träning. Och så. Och sen har jag en del större kurser som den här Animal Emotions-kursen då, också, som du har gått.
Precis. Och det är alltså en online-kurs.
Det är en online-kurs.
Så att det är ju verkligen fördelen är att man kan bo var som helst.
Ja. Och där är också så här, det är ju på engelska som sagt, men jag som har gått kursen och tycker att det är ändå väldigt lättförståelig engelska. Du pratar väldigt tydligt och så att man behöver liksom inte vara så orolig för att det ska vara, även om du tar upp komplicerade saker ibland och kanske använder det begrepp, så blir det ändå lättförståeligt i det hela.
Jag textar ju allt också faktiskt. Ja, jag lärde mig det. Att det just eftersom så många av mina studenter inte har engelska som första språk, så underlättar det för dem, för då ser de vad jag säger och så kan de just se ordet visuellt och kan de kolla upp vad det är.
Och, också. Och det går att pausa och man kan köra Google Translate och det finns ju massa. Så kan man, och varmt rekommendera också de här gratiskurserna. Det var så det började för mig. Så håll utkik där.
Kanon. Tusen tack för att du lyssnade på Hundpodden med
Kiki Felstenius
och Fanny Modig.
Ha en underbar dag!